Klassiken. Mikael Tim om Paul Austers New York-trilogin.
Vem är jag? Det är grundfrågan i Paul Austers New York-trilogi. Tre romaner som har detektivarbete i centrum. Och så språket. Och så alltså frågan om vem jag är. Om jag nu är jag. I trilogins första del, Stad av glas, så ringer någon till författaren Daniel Quinn som försörjer sig på att skriva kioskdeckare. Mannen i telefon ber att få tala med privatdetektiven Paul Auster. Och Quinn, som inte har mycket att göra, låtsas vara detektiven och acceptera lite lekfullt ett uppdrag. Han får betalt för att skugga en äldre man, Stillman, som suttit i fängelse och möjligen utgör en fara för sin son. Trilogins andra del, Vålnader, handlar om detektiven Blue som får i uppdrag av White att skugga mannen Black. Den är Black ägnar dagarna åt att promenera i New York, läsa och skriva. Och Blue känner sig inte riktigt tillfreds med uppdraget att skugga den fridsamme Black. Jobbet blir allt långtråkigare. Och vad tjänar det till? Ja, han har av uppdragsgivaren fått en lägenhet mitt emot Black, så han kan observera den utan större besvär. Men dagarna blir ändå långa och han förlorar kontakten med sin fästmö. Och för att få tiden att börja gå så börjar han lägga ner allt mer möda på rapporterna till sin okända uppdragsgivare. Och snart är Blue, likt Black, en författare, låt vara motvilligt. Och språket blir ett tema i berättelsen. För hur beskriva världen så exakt som möjligt. Den tredje delen, Det låsta rummet, berättar om en kulturjournalist som tar hand om en barndomsväns litterära kvarlåtenskap. Vännen har försvunnit och är av allt att döma död. Och berättar att han inte bara hand om vännens manuskript utan blir också djupt förälskad i dennes hustru och förtjust i hans son. De bildar en ny familj. Kulturskribenten ger ut vännens böcker och påbörjar en biografi om honom. Och då tar vännen kontakt. Ja, han är fortfarande i livet. Kulturjournalisten förlorar fotfästet. Allt snurrar runt. Trilogins handling blir rätt virrig när den återberättas. Och ändå är händelseförloppet glasklart när man läser. Dels för att alla scenerna är koncentrerade, badande ljus, som om huvudpersonerna levde i ett akvarium medan läsaren sitter i mörkret och betraktar dem. Och dels på grund av det enkla språket. Men varför de här komplicerade historierna och egendomliga figurerna?
So this somehow the generating tale of this book is extraordinary, and I'm constantly being thrust up against stories of this kind in my own life and in the lives of other people. And what to make of them, of course, is a mystery. I have no idea, but it's fascinating just to record them and to see what happens when you begin to think about them.
Ja, historien av personerna kan verka konstiga, men sånt händer med hela tiden, sa Paul Auster till Jörgen Cederberg som träffade honom 1990. Den intrikata intrigen, det är Austers adelsmärke. Få författare spinner handlingens trådar så lätt och så raffinerat. Det är osannolikt och medryckande på samma gång. New York-trilogin kom ut på 80-talet och gjorde ett slag sin författare berömd. Paul Auster, född 1947, var inte okänd, men mer etablerad som essäist och översättare från franska än som romanförfattare. Och möjligen hade han också, påstår somliga, en omfattande hemlig karriär som författare av kiosklitteratur under pseudonym. Ja, precis som trilogins första huvudperson, Quinn. Och sant är att Auster skrivit under pseudonymen Paul Quinn. Auster använde i romantrilogin begrepp och gestalter från populärkulturen. Ja, vi har sett de här figurerna förr och det är lätt att förstå dem. Kanske allt för lätt. Ty Auster gillar att lura oss. Detektiverna ser verkligen ut att vara detektiver i någon gammal film. Men de uppförs inte riktigt så. Och när man kommit en bit in i romansviten så är det uppenbart att de tre böckerna hänger ihop. Allt hänger ihop. Men hur? Samma händelse går igen. Världen är igenkännbar. Men svårbegriplig. När man läst klart trilogin, tredje boken är den känslostarkaste, ja, då vet man inte riktigt vilka känslor som är berättigade att hysa. För om allt är fejk, är inte också känslorna på låtsas. Svaret är nej, därför att New York-trilogin handlar om hur vi skapar oss en världsbild, ja, en värld där vi själva kan få plats. Och skapande är med nödvändighet kaotiskt. Åstra har sagt att kärnan i trilogin är att ge utrymme mot det okända, inte nödvändigtvis att acceptera allt som händer, men att inse att det finns. Vi måste själva få plats i boken. För att lyckas med det så läser jag om böckerna ännu en gång. Och nu tänker jag mest på vad Åster säger om språket. Hans eget är konkret, lite som i de deckare han föredrog framför pretentiösa 80-talsromaner. Men språket är också ett problem i boken. Stillman, den äldre mannen som skuggas i första delen, han höll sin son inspärrad i 10 år som ett vetenskapligt experiment. Han ville se om ett barn som helt isoleras ändå börjar tala. Föds vi med ett slags urspråk som inte har med inlärning att göra?
So what Stillman proposes then, I suppose in the extreme, is to have a different word for each one of these boxes, which would make it impossible finally to see the world. Language sets up large categories in which to organize our thinking. But the aspiration of every poet and writer is finally to break down those categories and to deal with the specificity of experience.
Grundfrågan är vad ett ord betecknar, säger Paul Auster till Jörgen Cederberg. Stillman säger, namnen skildes från de ting de betecknade, och han börjar konstruera ett nytt perfekt språk. Auster själv, han försökte nog göra den perfekta boken där på 80-talet, men det var nära att den inte kom ut. 18 förlag refuserade, men de kunde 7 tänka sig att trycka den om han ändrade slutet. Auster sa nej. Hur det går för personerna är verkligen viktigt. Men lika viktigt är alltså språket. När trilogin gavs ut 85-86 så kom den mitt i den amerikanska importen av fransk postmodernism. Auster själv hävdade att han inte alls hade koll på den franska intellektuella vågen. Men hans skämtsamhet, som att låta Daniel Quinn ha samma initialer som Don Quixote, ja, det var helt i litteraturkritikernas anda. Det här var böckerna för alla som ville ha en ny sorts ironisk litteratur med smarta litterära referenser, men fortfarande önskar läsa en spännande berättelse. New York-trilogin var helt enkelt den perfekta 80-talsboken.
Everything is unique, you see. Even though I have these 2 cigar tins on the table and they look identical, if one studied them carefully you would see differences. They can't be the same.
Austers återbruk av populärkulturen hade gjorts tidigare av franska filmregissörer på 50-talet till exempel. Chabrol och Truffaut förvandlade kioskdeckare till lysande filmer. Och säkert var Auster medveten om det här, för han hade bott i Paris och provat på filmarbete. Hans egna böcker är ironiska, men kärleken tas på allvar. Austers lek med identiteter är allvarligare än generationskamraternas. Språklekarna vrider sig kring livssorgen. Och själv har han sagt att boken om den ensamme Quinn kanske visar honom själv som han hade blivit om han inte hade träffat sin blivande hustru, Siri Hufstedt. Med tiden så tröttnade Auster på alla frågor och kanske också allt beröm som gällde New York-trilogin. Men texten, den överraskar oss fortfarande lika obetvingligt som det där samtalet överraskade Auster när någon ringde honom för länge sedan och trodde att han kommit till Pinkertons detektivbyrå. Auster la på. Men när mannen återkom en andra gång så började Auster tänka på vad som hade kunnat hända om han istället sagt ja och fått ett uppdrag. Och kanske är trilogins stora kvalitet just att den undersöker vad livet kunnat vara. En fråga vi alla ställer oss och efter läsning av New York-trilogin kanske kan svara på. Ja, om vi nu inte blir avbrutna.